Kul att se er, kära vänner, och än en gång varmt välkommen hit till Baptistkyrkan idag. Första advent, kära vänner. Första ljuset tänder. Visst är det en stor glädje att få på något lite grann inviga julen så här. Och få göra det tillsammans så här. Känns inte det bra, Inger? Vi får inviga julen idag lite grann. Ja, jag tycker det känns bra i alla fall. Vi satt lite i bilen och pratade om jultraditioner hemma och hur vi skulle göra. Hur ska vi tända ljuset? Jag tänkte, men ska vi inte bara tända det där ljuset på morgonen nu? Då sa Linnea, nej, min hustru, att nej, men vi har gjort varje år samma sak. Först tänder ju yngsta barnet första och sen så trappar vi upp det framåt jul. Just det. Ja, det är inte lätt det här med att komma ihåg olika jultraditioner och så. Jag vet inte, en del har kanske fler sådana här fasta traditioner medan andra har lite mer flytande hur det ska vara och hur det inte ska vara. En sak jag funderat lite på, det är ju det här med jultomte. Nu är det inte alla som har jultomte och så. Det är full respekt för dem som inte har jultomte. Men det finns ju en del där jultomtetraditionen är väldigt viktig. Och det är ju det här med att köpa tidningen som min pappa gjorde. Han gick iväg och skulle köpa kvällstidningen då. De kom ju ut på eftermiddagskvällen. Och det vet ju inte ni som är under 35 eller, så här, eller var gränsen går. Kvällstidning, vad är det? Man håller inte på så mycket med sånt längre. Ja, hur löser man det? Vad är det man ska gå iväg och göra på kvällen på julafton? Ja, ja. Så är det jultraditionen, men det underbara, kära vänner, det är ju att vi får samlas idag runt det här fantastiska. Vi har fått höra om första advent, som betyder ankomst, som handlar om att Jesus, Herrens ankomst, är nära. Man firade i kyrkans historia bakåt med att fasta i 6 veckor ungefär, 40 dagar. Det var det man gjorde av största förberedelsen, alltså att man käkar inte. Prova att göra det under december. I alla fall så tror jag det finns någonting i det här. Fasta innebär ju att man fokuserar på någonting. Men tänk, kära vänner, om vi kunde få göra lite som man har gjort i kyrkans historia. Att fokusera på vad julen och på vem, kanske ännu mer, vem julen handlar om i den här adventstiden. Advent är ju en förberedelsetid, det är en väntans tid. Det kanske inte är så vanligt att vi nu för tiden fastar, men att få kanske stilla sig lite extra den här decembermånaden och fundera på vem är det handlar om. Det handlar om Jesus. Julen handlar om Jesus. Igår hade vi en samling här som heter Under öppen himmel. Och jag ser här, det är några som var här. Vi var ett litet gäng här. Och Under öppen himmel. Jag hörde faktiskt en julsång igår. Som, där strofen var så här. Att Jesus, det var på engelska. Så att Jesus, han lämnade sitt hem i himlen. För att komma ner till jorden. Så att vi skulle få himlen som vårat hem. Jag tar det en gång till. Jesus lämnade himlen som sitt hem. För att vi skulle få himlen som vårt hem. Visst är det ganska stort? Knyter inte det ihop julen ganska bra? Att Jesus så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Jesus, han hade det väldigt, väldigt bra i himlen, tror jag. Och så lämnade han sin tron där uppe. Jämte faderns högra sida. Och så blev han född som människa. I ett litet enkelt stall i Betlehem utanför Jerusalem. Och han lämnade sitt hem av änglar och av härlighet. Och allt underbart som är i himlen. Och så kom han ner hit för att du skulle få komma till himlen. Och en dag så ska du och jag få komma dit och himlen ska bli vårt hem. Genom att, på grund av att Jesus kom. Är inte julens budskap ett ganska hoppfullt budskap egentligen? Jag tror det, va? Jag tror det. Lite det skulle jag vilja dela med dig idag. Att Jesus kom till världen med hopp. Han kom till världen för att ge oss ett hopp. Bibelns budskap sammanfattas ibland i de här tre olika. Om man går igenom Paulus undervisning så ser man det. Och de andra böckerna så ser man att det handlar om tro. Och det handlar om hopp. Vad duktiga ni är. Och sista. Vi tar det en gång till. Det handlar om tro, hopp, kärlek. Ja, men ni är ju vakna. Ni kommer inte somna om jag drar in er här. Tro, hopp och kärlek. Det är lite det som knyter ihop hela Bibelns undervisning. Tro, hopp och kärlek. Och om man liksom tittar lite på hur världen håller på att förändras på ett ganska markant sätt idag. Krig och massa ekonomiska problem som poppar upp. Och någonstans, vad är det vi behöver idag? Jag tror att vi verkligen, verkligen behöver ha ett starkt hopp i den här tiden. Någon mer som tror det? Att vi behöver hopp. Människor behöver hopp idag. Vi behöver hopp. Och jag tror att kanske det är så du som är här idag egentligen känner du på insidan, nej, men jag behöver ett starkare hopp. Jag behöver hopp. Det är en del texter som faktiskt är föreslagna enligt kyrkoordningen. Och jag är inte sådär jätteduktig på att följa de här kyrkoårets texter. Men om jag ska vara erkänna. Men idag så tyckte jag det var så många bra texter. Och i psalm 24 så står det så här. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. En ganska märkligt ord, är det inte det? Höj er. Höj era huvuden. Och sen står det, ni portar, höj er. Hur kan man höja en port egentligen? Har du ett förslag, Göran? Bankar ut lite. Vi tar tigersåg, eller vad har man för sågar? Sticksåg. Ja just det, det är liksom höjar man öppnar uppåt så här. Jag tänkte mer att det var så för, men det kanske var så här draperidörrar. Vi får dra en kurs sen i medeltida, så här är ju antika dörrar. Jag är inte expert på antikens dörrar helt enkelt. Men jag tänker så här, att när kung Jesus ska komma in i staden, då behöver vi liksom vidga portarna. Vi måste liksom öka portarnas size. För kung Jesus är så stor. Han är så mäktig. Han är så underbar. Men den här dagen som vi har läst lite om och sjungit om, så kom Jesus ridande in på en åsna. En åsna, det var faktiskt ett föl också. Så det var liksom, han kom ödmjuk ridande. Men ändå så står det att vi ska höja våra dörrar och höja våra huvud så att ärans kung kan tåga in. Jag vet inte hur du har det i ditt hjärta. Det finns en person, jag vet inte om du har hört det. Det finns en person som har nyckeln och möjligheten, nyckeln till ditt hjärta. Det finns en person, vet du vem det är? Och det är du själv. Du själv är den som styr och ställer över ditt hjärta. Ditt innersta. Bibeln talar hela tiden om hjärtat. Bevara era hjärtan, för därifrån utgår livet, står det. Du har dörren till ditt hjärta. Och någon har sagt att handtaget sitter på insidan. Så du kan själv öppna. Och nu blir det här väldigt... Men vi kan också, tror jag, vidga våra hjärtan. Vi kan höja våra portar. Vi kan låta våra hjärtan få vara öppna inför kung Jesus den här dagen. Så att kung Jesus kan få komma in. Och det jag tror kung Jesus vill ge dig rakt in på djupet av ditt hjärta idag. Det är det vi har sagt tillsammans. Det är hopp. Jag tror han vill ge dig hopp. Vi behöver dig i den här tiden, kära vänner. Vi behöver hopp. Vi ska fortsätta att läsa några texter idag. Vi går till en annan text som är faktiskt, vi säger duktig. Det här är kyrkårets text idag. Jag känner själv att jag är lite stolt faktiskt att jag lyckas få med så många texter från kyrkoåret. Men de var bra, så kyrkoåret är bra. Det är bra med ordning och reda. Uppenbarelseboken kapitel 5 vers 1. Det står så här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judastam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Vi kommer mitt in nu, kära vänner, i Bibelns mest kryptiska och svårtolkade bok. Välkommen! Hur många har läst Uppenbarelseboken någon gång? Testat lite. Den här boken är inte lätt att förstå. Men den har mycket gott att säga. Den har tröst och hopp. För den var skriven till en förföljd församling. En starkt förföljd församling. Och han som fick ta emot den här boken, han var själv fånge ute på en ö. Snacka om hopplöst tillstånd. Romarna hade sopat till han och piskat han lite och sen: hej då, du får du sitta på den här ön. Sådana var de romarna. Men här sitter Johannes, aposteln Johannes, och han får det här till sig. Han såg en ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att bokra, att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Och han grät bittert. Det står att han grät med fullständig, han var totalt förtvivlad, så står det i grundtexten. Alltså han var helt nere och utslagen för att ingen kunde öppna den här bokrullen med 7 sigill. Nu vet jag inte om du sysslar med sån här, när jag var liten då körde vi med sån här lack på paket ibland. Det var väldigt besvärligt, kom ihåg. Man skulle liksom elda lite och sen ska man dutta sån här. Så började det rinna. Ja, du kanske inte har hållit på med lack. Men, eller vad det nu heter. Sån här röd sak. Men i alla fall. Förr i tiden då hade man sigill för att försegla någonting. Och hade man skrivit ett kontrakt. Om exempelvis Esmat, du går och köper en gård någonstans nere i Mellanöstern vid den här tiden. Då får du 2 kontrakt. Ett som du kan läsa och visa upp för alla. Titta, titta, jag har köpt det här huset. Jag har köpt den här fina fårfollan. Och då har du ett kontrakt som du visar. Och sen har du ett exakt likadant kontrakt. Och alla kontrakten är underskrivna av vittnen. Och det är understrycket av köparen och säljaren. Och så har du 2 sådana bokrullar. Och så har du sigill på den ena. Och man fäster också märke vem det är som har satt sigillet på bokrullen. Och sen har du en som du kan visa för alla. Det här är min mark, det här är mitt hus, titta här. Och sen har du en sån här dold som bara vissa få kunde öppna. Den här bokrullen kunde inte vem som helst gå och öppna. Mitt i det här så ser Johannes den här synen av att det finns en bokrulle som ingen kan öppna. Och det här talas om den yttersta tiden och det talas om vad Gud ska göra. Men det finns en, fick vi svar på här, som kan, som är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen. Och den heter Lejonet av Judastam. Och det är ett namn på Jesus Kristus. Han är lejonet av Judastam. Han kom som ett lamm först, blev slaktad på korset. Men han ska komma tillbaka till världen som ett lejon. Lejonet av Juda. Och sen står det Davids rotskott. Davids rotskott har segrat. Davids rotskott har segrat. Nu är det lite invecklat, tänker du, det här. Vad är han pratar om egentligen? Sigill, bokrullar, Davids rotskott. Det finns en som kan bryta sigill. Och jag skulle vilja bara ta dig med. Nu snurrar vi till det lite. Men nu är vi i Jerusalem lite längre fram. Och ni vet, romarna vid den här tiden, vid Jesu tid, de var grymma. Och de korsfäste Jesus, som ni vet. Och det de gjorde var att de la honom i en grav. Och de satte en sten för graven. Men ni vet, en sak som jag inte tänkt på själv faktiskt så mycket, det är att de satte romerska sigill på stenen. Det måste vara någon form av gigantiska sigill. Alltså så här som man liksom smälter ner på något sätt och sätter ett märke. Ett tydligt märke. Här är det ett sigill och så ser man att är det något som är brutet, då är det ju något som är fel här. Så det här får ingen bryta liksom. Ett sigill, det är där för att det är bara någon person som har gjort sigillet som själv får bryta det. Men romarna korsfäste Jesus Kristus och la honom i en grav. Och de satte en stor sten och de satte ett sigill. Men han som förmår att bryta sigillen på den här bokrullen i Uppenbarelseboken, samma Jesus, han gav nog den där stenen en sån här liten, psh, en liten spark bara. Och han bröt de här sigillen när han uppstod på tredje dagen från de döda. Jesus uppstod. Han kunde bryta sigillen över döden. Han kunde det. Jesus har visat att han är lejonet av Juda. Att han är kungars kung. Han är inte bara kungen som rider in på en miniåsna i Jerusalem den här dagen. Han är kungen som sparkar till den här gigantiska stenen och bryter de här sigillen av död. Jesus är den som har uppstått och segrat. Han är kungen. Han är ingen kung som vi bara kan liksom... Ja, men han är en i raden av människor som har levat. En intressant person. Nej! Jesus, han är kungars kung. Det är den kungen som vi sjunger Hosianna till. Den där dagen i Jerusalem när Jesus red in på en åsna, så la de sina kläder och de la palmblad och de sjöng någonting. Vad var det de sa? Vad var det de ropade? Det var Hosianna, Davids son. Hosianna är ett ord vi inte liksom slänger med till vardags. Jag vet inte om du brukar göra det, men Hosianna sa man på den här tiden. Det betyder egentligen rädda oss, fräls oss, rädda mig. Inte stånga mig, men rädda mig, rädda oss, hjälp oss. Men det var ett uttryck som formades mer och mer till att bli ett hyllningsuttryck för kungarna i Israel. Kungen kommer och då ropar vi Hosianna, rädda oss. Du är den som kan rädda oss. En kung, en ödmjuk konung, Jesus. Men jag funderar på om romarna som romerska soldater präglade ju den här tiden. Det var ju en mörk tid som Jesus red in i Jerusalem. En väldigt mörk tid faktiskt. Där de romerska väldet, ni vet, det var ett stort välde. Och för att hålla ihop romarriket så hade man grymma soldater som använde grymma metoder. De pryglade människor, piskade, korsfäste dem ibland långa rader. Hundratals, tusentals ut med gator, spikade upp människor så här för att visa. Ni bör göra som kejsaren i Rom säger, annars. Så här höll romarna på och de tog ut jättehöga skatter. Mitt i den här tiden när judarna längtar efter en räddare, en frälsare, någon som kan göra något, då kommer Jesus ridande, inte på en ståtlig häst, utan på en åsna. Men ändå ropade de Hosianna. Men det märkliga var att bara några veckor senare så ropade de samma folkskara, korsfäst honom. Korsfäst. För segern, Jesus vann ju ingen seger genom mänskliga vapen, eller hur? Han hade ju inga svärd och klubbor och allt vad man fightades med på den tiden. Utan Jesus, han vann ju segern där på korset. Och i graven, när han bröt sigillen, när han uppstod och när han dog och led och dö. Där blev Jesus kung Jesus. Så det finns hopp och Jesus kan ge oss hopp. I versen från Johannes 5 så säger Johannes, så säger han gråt inte, får han höra från de äldste. Gråt inte. Jag tänker på ett ställe när Jesus möter kvinnan med blöda sjuka som har haft blödningar i sin kropp i 12 år. Och hon kommer och sträcker sig i en folkmassa där Jesus går. Och så sträcker hon sig efter Jesu höntofs. Och så plötsligt får hon uppleva ett helande i sin kropp. Alla blödningar stannar. Hon har haft inre blödningar förmodligen, eller yttre, i 12 långa år. Och Jesus, han vänder sig om till den här kvinnan. Och han säger, någon rörde vid mig. Jag kände kraft gick ut från mig. Och när kvinnan insåg att hon var upptäckt, då kom hon darrande fram och föll ner för Jesus. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. En kvinna kommer fram darrande, livrädd. Hon tog sista chansen och kastade sig och tog tag i Jesu höntofs. Hon hade hört att Jesus kunde bota sjuka. Och hon kom rädd och darrande fram. Men Jesus, han kommer med hopp in i hennes liv. Egentligen gjorde hon något som var totalt förbjudet. Eftersom har man blödningar, då ska man hålla sig utanför judiska folksamlingar. Men hon till och med tog tag i en man också. Hon gjorde något som var totalt fel, förbjudet. Men Jesus, han kommer med hopp in i hennes liv. Han botade henne. Sånt tror jag. Jag tror det är så att hoppet som vi behöver, hoppet in i din situation, det finns som den här kvinnan insåg. Hon insåg att 12 år av att gå och betala alla pengar jag har till läkare, det hjälper inte. Men hon såg att det finns ett hopp om jag sträcker mig efter Jesus. Jag skulle vilja uppmuntra dig som är här idag. Vad du än bär på för situation som känns hopplös eller som kanske känns för svår för att hantera. Det finns ett hopp och det hoppet finns hos Jesus. Han som har övervunnit döden, han har kommit med ett hopp. Så när du ska ropa Hosianna, när du ska ropa rädda mig, det räcker, en del ropa mamma när de står där i livets slutskede. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att ropa Jesus. Jag har fått uppleva det. Jag har fått se det så många gånger i mitt liv. Hur Jesus har räddat mig. Hur han har kommit med frälsning. Hur han har kommit med sin makt och sin kraft. Och räddat. Jag har inte så jättemycket kvar. Men i alla fall. Jag skulle vilja bara uppmuntra dig till en sak till den här dagen. Och det är att den Jesus som har gett dig hopp. Att Gud, jag tror att Gud vill uppmuntra oss och uppmana oss lite grann att börja tala om det här hoppet. Ordspråksboken säger så här, att tungan har makt över liv och död. Den som gärna brukar det får äta dess frukt. Tungan har makt över liv och död. Jag tror att du kan få vara med och förmedla hopp till andra människor. Jag vet inte om du följer fotbolls-VM eller sport och idrott och sånt där. Men vi har varit ibland, när jag växte upp i Jönköping så var man ju på hockey. Och då satt man där. Och så ligger ju då HV ibland under, va? Och då hör man människor, man sitter ju liksom som packade sillar där och tittar på hockeyn. Så ligger de under och så, då kommer de här expertkommentatorerna och säger, nej men, de är ju så dåliga. Och så skriker de ut bara, nej det här är super alltihop liksom. Det finns inget hopp i deras kommentatorer, i deras specialkommentarer. Men sen finns det en del människor som säger nej, vänta nu, jag tror vi kommer vända det här. De bär på en segertro i sitt hjärta, även om man ligger under. Nu tror jag LHC kommer behöva det här. Vi kommer behöva stötta dem, eller hur Gösta? För hjälpa dem. Nej, men jag tror så här, att vi behöver ibland tala ut hoppfullhet in i till synes omöjliga situationer. Varför då? För att vi människor behöver hopp in i våra hjärtan. Och jag tror att du kan få vara med och vara en som talar hopp, som sprider hopp, för att Jesus bor i ditt hjärta. Och Jesus, han är en som ger människor hopp. Han har gett människor hopp i alla tider. Och mängder av människor tar emot Jesus i tusentals varje dag. Jag tror vi kommer börja få se, eller att det börjar en liten ändring i Sverige med. Men utöver världen, ta Kina, Iran och de här i Brasilien, olika länder. Ja, men alltså där människor i skaror tror på Jesus. Jag hoppas och jag tror att vi kommer få se det i Sverige snart igen också. Det är min bön. Så du kan få ta emot hopp i ditt liv. Kanske in i en hopplös situation. För att Jesus, han vill ge dig hopp. Jesus kom med hopp in i Jerusalem. Han spred hopp var han än kom, Jesus. Han förvandlade människor. Och någon som var blind, då rörde han vid dens ögon och helade och botade det. Fanns det ingen mat, då fixade Jesus det. Han kom med hopp. Du är också en bärare av hopp in i en värld som verkligen behöver hopp. Ska vi vända oss till Jesus tillsammans och be en kort stund tillsammans bara. Ska vi sjunga någon lovsång här, tänkte jag så här. Tack Jesus för att du kommer hopp till världen. Tack Jesus att du är den som älskar oss idag. Tack Jesus att vi får komma till dig idag. Vänd oss till dig. Kanske i en situation av stark känsla av stark hopplöshet. Om det är relationer, om det är hälsoproblem eller vad det än är, så vill Jesus hjälpa dig. Han vill möta dig i en hopplös situation. Så när vi bara är inför Herren och ber tillsammans, så bara vill uppmuntra dig. Är du här som bara känner att jag behöver ta emot hopp från Jesus in i min livssituation? Eller är en nära person som står nära mig som behöver hopp? Du kanske är representant för någon som står dig nära. Du bara känner att jag behöver hopp från Jesus idag in i min livssituation. Vill du bara lyfta din hand, så ber vi en kort bön tillsammans. Känner du att jag behöver hopp från Jesus? Jag behöver det in i min livssituation. Så får jag bara be för dig. Lyft din hand sådana val till Jesus. Får han röra vid dig. Ska be för dig. Är det någon mer som bara känner, ja, men jag behöver hopp in i min situation? Ska be för dig. Är det någon mer? Ska be för dig. Är det någon mer? Så bara lyft din hand till Jesus. Så får han bara röra dig. Röra vid dig. Jag ska be för dig också. Ja, tack Jesus att vi får komma till dig med allt vi bär på. Tack Jesus att du känner hopplöshet och du känner våran nöd. Vad den än består i, Herre. Så tackar jag dig Jesus att du kan förvandla. För att du är den som dog och som uppstod. Tack Jesus att du kommer med hopp rakt in på djupet av våra hjärtan den här dagen, Jesus. Tack för alla situationer av hopplöshet som vi kanske står i. Jag bara ber just nu om frid och om nytt hopp, Herre. Tack Jesus att du är den som förvandlar och ger nytt liv, Herre. Tack Jesus att precis som du rörde vid kvinnans sjuka kropp och hon fick uppleva helande, så kan du bara komma med helande och hopp, Herre, rakt in i den som behöver det. För den som behöver det idag. Jag tackar dig, kung Jesus, att du möter oss i våra situationer just nu. Halleluja. Sen ber jag för den som längtar efter att få vara en hoppets bärare till människor som inte känner dig, eller till människor ute i den här världen. Jag ber för den som bara längtar efter det. Att vi skulle kunna få vara det, Herre. Där vi går fram, Herre, under vardagen. Att vi får dela hoppet som du har gett oss, Jesus. Och jag tackar dig, Jesus, för att du fyller våra hjärtan nu. Tack att du älskar oss så mycket, Jesus. Tack, Jesus, att vi får lita på dig. Får trösta på dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus.